Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
I avsnitt 213 av Vi Bilägares podcast fortsätter vår följetong om Tesla. Och så blir det strömfattigt i Volkswagen ID3. Är syskonet ID4 ett bättre köp? Dessutom, våra vägar är så dåliga att hastigheten kan behöva sänkas. Hej på dig som lyssnar, det här är alltså Vi Bilägares podcast. Rösten du hör tillhör mig, Maria Dahlin. Vad tror ni, skulle jag bli en bra GPS-röst?
Absolut.
Sväng nästa höger.
Om du pratar som man gör i Degerfors så tror jag att du skulle bli en jättebra GPS-röst.
Jag tycker
Maria,
det är alldeles för lite dialekt på vägvisa rösterna. Mm. Sväng nästa höger. Då skulle man ju mycket bättre lyssna på någon som pratar så. Tommy Wahlström, hur låter din vägvisarstämma?
Och min vägvisarstämma, den låter i dessa dagar så här. Höger! Höger!
Alla vägar leder till Eurovision. Eller Melodifestivalen, förlåt. Som första deltävlingen nu i helgen, eller hur?
På lördag klockan 8. Va? Om jag inte har fel. Mm.
Ja, så där, då vet ni det. Klas Garin, kan vi få ett smakprov om du skulle ge instruktioner om man skulle köra någonstans?
Ja, absolut. Det är bara att fortsätta rakt fram. Fortsätt rakt fram.
I rondellen. Nej.
Ja, just det. I T-korsningen.
Över rondellen. Och Fredrik Dietz-Wikström, kan du ge ett smakprov på när du visar vägen?
Sväng nästa vänster. Jag upprepar. Sväng nästa vänster.
Ja, den lät faktiskt. Det var nog den bästa kandidaten hittills, tror jag.
Tycker du?
Du kanske har en annan karriär också framöver. Hörni, vad har hänt i veckan?
Jag noterade väl en sak i nyhetsflödet angående elvägar. Vet ni vad det är för någonting?
Ja, det är ju såna här vägar där man har stoppat ner ström i en strömskena eller strömledningar ovanför. Så att...
Precis som en bilbana, fast för stora bilar.
Precis, bilbana skala 1-1. Men det här har ju varit på tal ganska länge i Sverige. Vi har ju skrivit om det flera gånger och under ganska lång tid. Jag vet inte när vi skrev under första gången, det var säkert mer än 5 år sedan. Men nu i veckan då kom i alla fall Trafikverket med en rapport kring detta. Man har ju byggt ett antal teststräckor i Sverige. Dels har man ju provat att ha strömskenor nedsänkta i asfalten. Man har provat att ha strömledningar som man får strömmatning till lastbilar via ovanifrån, så att säga. Och man har testat och testat. Men nu kom Trafikverket med en rapport där man konstaterar att behovet av elvägarna är kanske inte så stort som vi hittills har trott. Det är kanske större behov att ha laddstationer för tunga fordon istället, konstaterade man. Så det var ett gupp i vägen för elvägarna här i veckan.
Det blir väl kanske lite mer naturligt att när nu laddstationerna börjar komma och ploppa upp allt fler. Men ska lastbilarna ta plats då vid laddstationen så blir det ännu längre kö?
Precis, de ska liksom tryckas in där utanför hamburgerrestaurangen och parkera stora lastbilar där. Nej, men det ska väl byggas helt andra laddplatser för lastbilar, väl tanken då, helt enkelt. Och sen noterar man också Trafikverket att man vet inte hur bränslecellstekniken, hur den kommer utveckla sig. Kanske på vätgas, de tunga transporterna kommer gå framåt. Och sammantaget då så tror man att ja, det kanske inte är lika stort behov av elvägar som man först trodde. Men ändå så tänker man att 240 mil elväg ska man bygga i Sverige fram till 2037. Så ja, det kanske blir elvägar ändå, men kanske inte i lika stor utsträckning som man tidigare trodde.
Men visst är det lite politisk strid, eller strid mellan Scania och Volvo i detta också, va? Volvo är för vätgas och Scania har varit för elvägar. Och tidigare så var ju Trafikverket väldigt mycket på Scania-linjen, men tydligen nu då så börjar det komma också så här lite vätgasinitiativ. Och om den tunga trafiken får vätgas så finns ju också en möjlighet att man bygger ut infrastruktur som sen skulle kunna användas för personbilar som har vätgasdrivna.
Precis, och Trafikverket säger också i den här rapporten att personbilar och elvägar, det är nog ganska långt borta. Det är framförallt för tung trafik, om elvägar nu överhuvudtaget blir aktuellt.
Tänker när vädret har sett ut som det gör nu så är det utmaningar från båda håll. Då är det ju helt klart enklare att vara helt fri från någon slags strömkälla ovanifrån eller under.
Och då radiobilar funkar ju utmärkt.
Man vet ju när man kör sin skalektriksbana hur det rycker i bilarna om man inte kör med jämn fart. Hur skulle det blivit? Jag som är gammal modelltågsentusiast, jag kallade ju det där för pantografer. Det som satt ovanpå loken. Men det är väl ja, det är som man kallar för strömtagare.
Pantograf, det är nog första gången jag hört detta ord.
Veckans ord.
För oss Märklin-entusiaster.
När jag kör bilbana så brukar mina bilar åka av i kurvorna. Men det kanske har med något annat förarfel att göra.
De gjorde som du gjorde på Estoril, Maria. När du körde GR Yaris.
Exakt. Tommy, du har sett någonting om en trafikpolis som bjöd på tårtan.
Det var ju inte riktigt trafikpolisen som bjöd på tårtan. Det var så här, det var i Västsverige någonstans som man hade en trafikkontroll och man hade aspiranter ute som skulle lära sig att sätta dit fortkörare. Och så är det en av dessa aspiranter som tar en bil som kommer blåsande 83 knyck på en 50-väg och vinkar in den där bilen. Och då när aspiranten står där med den invinkade bilen så kommer en polis som då också var där med aspiranterna. Jag vet inte om polisen var den som var ansvarig. Men i alla fall så sa då polismannen till aspiranten att den där kan du släppa. Och det gjorde då aspiranten. Den där visade sig vara en karl som var aktiv i samma fotbollsförening som polismannen, eller de kände i alla fall varann genom den här fotbollsföreningen. Och den här mannen åkte iväg glad i hågen och sen på eftermiddagen enligt hans egen utsago så drabbades han av en insikt att man borde ju uppmuntra poliskåren lite mer. De stackarna jobbar dag ut och dag in och känner sig inte särskilt uppmuntrade. Så han swishade 500 kronor till den här polismannen som såg till att han fick åka iväg från den här hastighetskontrollen utan att behöva betala några böter. Och polismannen tog de här 500 spännen och gick och köpte tårtor för och bjöd på kaffet nästa gång man hade fikastund tillsammans i polishuset. Och något ansvarigt befäl där rapporterar att det blev hela stämningen blev lite olustig, säger då den här gruppchefen i förhör, när den här polismannen då förklarar att han har fått tårtorna från en kar som de släppte iväg i en hastighetskontroll.
Man kan köpa sig ur fortboten, alltså,
ja, men alltså, nej, det var inte alls så. Det var inte alls så. Han ville bara ge ett bidrag för att uppmuntra polisen i deras arbete. Hade ingenting att göra med hans fortkörning. Enligt honom själv. Nej.
Ja.
Nu bärdes inte bättre i alla fall än att både då polisen och den här fotbollsföreningsmänniskan som betalade för tårtorna kommer att åtalas för mutbrott. Men jag tänker på den här stackars aspiranten som först vinkade in bil. Och jag tänker, var det på aspiranten som anmälde? För någon måste ju ha anmält detta. Var det någon av kollegorna som fick tårtan? Eller var det någon av aspiranterna som var med där ute? Vem är det som har anmält? Och vad händer efteråt då?
Ja, vad blir det för stämning då?
Ja.
Efter det. Ja, man kan ju fråga sig. Men bra att det kom upp i alla fall, måste jag ju säga. Att det uppdagades det här. För det känns ju inte okej.
Nej. 500 spänn, hur mycket tårta får man för 500 spänn under det också?
Du får nog ganska fina tårtor, faktiskt. Ja.
Tårtstrycket ska du hålla sig ifrån, med andra ord.
Ja.
Men det blev tårta där på fikat, eller är det klart?
Ja, de åt upp tårtorna. Och sen så kändes det olustigt, tyckte gruppbefälet. Men jag tror att gruppbefälet även var med och åt tårtan.
Apropå det där du sa, Tommy, att jag sladdar runt med GR Yaris, så har ju Toyota gjort den här GR Supra, sportbilen som
heter har, BMW.
Ja, den har väl lite sådana delar i sig, eller hur var det, Fredrik? Du som provkörde den, Toyota Supra.
Just det, det står BMW på fler ställen i motorrummet än Toyota, kan man väl konstatera.
Ja, just det. Men nu har i alla fall ingenjörer på Toyotas forskningsavdelning i USA tillsammans med Stanford University, de har specialmodifierat en sån här GR Supra som har lärt sig att köra på bredställ själv, utan mänsklig förare. Alltså bilen sköter gas, broms, sväng, allting. Och kan sladda själv. Och då undrar man, varför gör de det då? Jo, det är för att de ska lära, det har en del i att göra det här. Toyota har ju en filosofi att så här, förarhjälpsystemen i en bil, de ska vara som en skyddsängel som griper in när det behövs. Och då ska det här, bilens förmåga att kunna sladda sig ur en kurva på lite, ja, dåligt underlag, ska komma till hjälp då om den mänskliga föraren kör där det är blött eller halkigt och får sladd, och liksom då griper liksom bilen in och hjälper till genom kurvan.
Det här låter väl som ett PR-trick, va? Gör inte det?
Det är ganska mycket PR, och de sladdar runt och det är däckspår och det är allt möjligt. Och, ja. Men ja, varför inte? Det finns ju redan förarsystem som håller bilen på vägen, som ser till att den inte åker av. Och det här är väl någon slags vidareutveckling av det, att inte åka av.
Så de menar att de självkörda bilarna ska köra på det här sättet då?
Nej, jag tror att de menar mer att det ska vara som ett system som ligger vilande. Så att när du som mänsklig förare, du kör bilen, men så tappar du kontrollen och då går bilen in och hjälper dig. Så
men vadå, den åker inte och sladdar av sig själv alltså, bara för att den tycker att det är kul, eller?
Det vet man ju inte hur den kommer reagera. Vem vet vad som händer när man släpper ut den här självkörande sladdenägna?
Och när man inte är med, tänk om den bara åker ut och busar på nätterna.
Ja, fullt med däckspår utanför dörren. Vad har du gjort? Ja, nej, jag vet faktiskt inte vad som kommer hända. Hade ni andra någonting om nyhetsflödet i veckan?
Just det, var en sak också som vi kanske ska lägga till. För de som lyssnade på vår förra podd så tog vi upp Dacia Sandero, Sveriges billigaste bil, och den upphöjda versionen Stepway och takrailsen på den bilen.
Fantastisk bil.
Ja, tycker du det, Tommy?
Absolut, positiv överraskning.
Ja, jag håller med. Men den hade också ett par himla smarta takrails som enkelt kunde möbleras om från längsgående till tvärliggande takbågar, som vi tog upp i förra veckans podd. Och nu har det kommit vår kännedom att, ja, det är väl som alltid, det finns alltid någon som har gjort någonting före. Man kan aldrig vara först med någonting.
Och det är gjort.
Det är gjort förut. Så en uppmärksam läsare uppmärksammade oss på att Subaru har ju minsann en ganska snarlik sån lösning. Att man kan lägga om takrailsen så de blir takbågar. Finns på nordamerikanska marknaden till en Subaru-modell.
Det är kul att ni hör av er. Det bevisar ju att det är någon som lyssnar på podden. Det är roligt att ni hör av er med de här.
Ja, vi har ju väldigt kunniga lyssnare också.
Ja, verkligen. Vi ska prata om det här om vägar. Nu har det varit, där jag bor i alla fall, vinterväglag. Så då märks ju inte det lika väl att vägen är lite dålig på sina håll när man är ute och kör. Men jag tycker det är ofta man får akta sig för potthål och trasiga partier och som kan skada bilen när man är ute och kör. Och tydligen är det så att skicket på svenska vägar är alarmerande dåligt. Eller hur, Fredrik?
Ja, men precis. Jag har väl tittat närmare lite på det där och Trafikverket konstaterar ju det, att vägarna håller på att förfalla. Och vi har en artikel om detta i Bilägare nummer 2. Jag kan väl citera en av Trafikverkets ansvariga som har tittat på just detta, som säger så här. Hon heter Anna Wilt Persson. Hon säger: vi har helt enkelt inte tillräckligt med pengar för att upprätthålla funktionaliteten. Behoven är större än de ramar som finns och vi klarar inte att hålla jämna steg med slitaget. Vi kan inte göra så mycket förebyggande åtgärder som vi skulle önska. Det gör att skicket på vägarna blir sämre och sämre på sikt. Så säger man alltså på Trafikverket.
Jag tycker att det är ofta man ser att de är ute och lappar och lagar. Liksom. Att det inte är en stor sträcka i taget som liksom görs om, utan det är bara att man tar de här, släcker de här bränderna, eller vad ska man säga, gör de här små quick fix. Liksom. Och jag antar att det är också billigare att göra det, och det är allt de kan göra.
Mm, för det säger man också, att just det där lappa och laga, det är det man får ägna sig åt och inte göra de här kanske större förbättringarna som kanske skulle behövas egentligen, eller bygga om själva underbyggande delen av vägen, man får lappa och laga med asfalten.
Men Fredrik, är det inte också så att det är de mindre vägarna som är allra värst utsatta? Jag menar, jag tänker här i storstadsregionen där vi alla bor runt Mälardalen, så kanske man har ändå lite bättre koll på vägarna än vad man har liksom Norrlands inland, eller?
Ja, man får först dela upp det här på, det finns ju ett kommunalt vägnät och ett statligt vägnät, och det Trafikverket pratar om här är det statliga vägnätet, alltså inte den kommunala gatan ner till snabbköpet eller skolan, det är de lite större vägarna. Det är de som där man ser att skicket försämras så pass mycket.
Vad kan hända då? Vad blir konsekvenserna om ja, de får inte nog med pengar, så de kan inte göra någonting och vägarna blir bara sämre och sämre och går sönder? Vad händer då?
Ja, men Trafikverket säger det, att man än så länge har man inte behövt sätta ner hastigheten permanent, men man får göra tillfälliga nedsättningar innan man hinner åtgärda vägarna helt enkelt. Och man kan behöva sätta ner bärigheten för vägarna, alltså att lastbilar får inte lika tunga lastbilar får köra. Men man säger det framförallt, så just nu så bedrivs det inte ett effektivt vägunderhåll i Sverige, när man mer får lappa och laga istället för att kanske åtgärda vägarna som man egentligen skulle behöva göra.
Men det är väl också så att man är rädd för att det här i längden blir dyrare än om man hade haft ett ordentligt eller vettigt underhåll hela vägen, liksom, eller hur?
Mm, ja, precis. Dyrare och att behöva åka ut många gånger och kanske bara skrapa på ytan på problemet istället för att gå in och åtgärda det på en gång.
Hur kommer det bli nu? Kommer det bli några pengar, eller får de liksom hålla sig med det de har, eller hur funkar det?
Ja, jag vet inte hur mycket byråkrati ni och våra poddlyssnare är intresserade av, men man kan väl säga att det finns någonting som heter en nationell plan för infrastrukturen som den brukar gälla under en 12-årsperiod tror jag att det är, och den förnyas var fjärde år. Och där bestämmer man hur mycket som ska satsas på vägarna, både vad gäller underhåll och nya investeringar. Alltså både bygga Förbifart Stockholm och sådana jätteprojekt, men också att snöröja på E45-an och laga hål på E45-an. Så allt sånt ingår i den planen, och den uppdaterar man var fjärde år, och nu ska man göra det då, nu i år och nästa år. Så här under våren så ska regeringen besluta om hur mycket pengar som ska ges till vägarna, och sen nästa år så ska man fördela de här pengarna på hur mycket ska vi lägga på underhåll, hur mycket ska vi lägga på nya investeringar. Så vi får se egentligen både nu här i vår och nästa år ifall det blir några ytterligare pengar till underhållet. Trafikverket säger själva att man måste ha rätt stora tillskott. Jag tror det var 50 miljarder extra under den här 12-årsperioden bara för att kunna upprätthålla funktionaliteten.
Ja, det är bara för att upprätthålla, inte för att
bara
förbättra.
Bara för att hålla standarden som idag. Och sen för att, sen tror man räknade på i den här senaste utvärderingen att man behöver ytterligare ett 20-tal miljarder för att ta igen liksom det eftersatta underhållet.
Vad säger politikerna då?
Ja, de skyller på varandra. Vi har ju en socialdemokratisk infrastrukturminister nu, Tomas Eneroth. Han har vi intervjuat. Han skyller väl framför allt på alliansregeringen som klev in 2006 och regerade två mandatperioder. Han menar att det var de som inte sköt till pengar Sen kan man väl konstatera att Thomas Eneroth har väl inte skjutit till jättemycket därefter heller. Han har visserligen ökat anslagen, men just när det gäller vägunderhåll så har det inte blivit så särskilt mycket mer. Man har satsat mer på järnvägsunderhåll bland annat, men kanske inte så mycket på vägarna.
Är det här en del av problemet att vägunderhåll inte är en sexig fråga som man vinner väljare på? Folk förväntar sig att vägarna finns och fungerar, men ingen är beredd att gå och demonstrera på Sergels torg för att få bättre vägar. Vad tror ni?
Alltså, frågan är om det inte är någonting som många väljare är intresserade av. Borde inte den lyftas högre på dagordningen? Särskilt nu ifall det kanske blir sämre skick och fler kommer märka av det. Jag tror det skulle kunna vara en intressant politisk profilering. Sen kan jag bara flika in en lite intressant siffra. Vet ni hur stor del av det statliga vägnätet, det är ungefär 10 000 mil väg, som är byggt före 1970? Alltså hur många procent av vägarna, av de stora vägarna, statliga vägarna, är byggda före 1970? Ett quiz här.
Hälften, 50% säger Tommy.
70%.
Jag skulle gissa på mer. Jag säger då 85.
Ja, vem kom närmast här? 63% av vägarna är alltså byggda före 1970. Maria kanske kom närmast där.
Maria vann.
Bra, Maria.
Yes.
Så det, vi har ju ganska gamla vägar också som behöver underhåll.
Och de här pengarna, Fredrik, det är både för väg och järnväg då?
Nej, de här pengarna som jag pratade om var bara för väg. Men i den här infrastrukturplanen, nationella planen som den heter, där ingår både väg, järnväg, sjöfart, flyg. Och sen fördelas det därefter då.
Mm. Vi får väl se då om det blir mera pengar till vägarna. Men som du säger, Fredrik, det uppmärksammas ju. Man lider ju själv som privatperson när ens bil går sönder för att vägen är trasig. Så att det kan ju få väldigt mycket uppmärksamhet.
Ja, nej, men eller om det blir störningar eller längre restider och sådär. Men vi lovar att bevaka frågan. Det är ju en ganska torr fråga att hålla på med. Alltså infrastrukturplaner hit och dit och sådär. Men det påverkar ju människor och ja, vi fortsätter titta på det.
Nu ska vi fortsätta med vår följetong, kan man väl säga att det har blivit, om Tesla Model 3. Tommy har ju tagit över den från långtestallet och kör den nu i tjänsten. Och ja, Tommy, för några poddavsnitt sen så presenterade du en lista med saker och ting som du inte var riktigt så nöjd med bilen. Och vi har ju fått feedback från lyssnare och följare på sociala medier som har gett dig lite tips om hur man kan lösa olika saker.
Precis, ja absolut. Så vi har ju nu löst problemet med den nattliga strömtjuven som smyger fram och knycker elektroner ur Teslans batteri. Det är numera borta eftersom vi slog av Summon helt och hållet. Och när Summon blev avstängd så slutade också Tess att dricka ström på nätterna. Vi fick också ett annat intressant tips där. Jag gnällde på att när man kör med den här autopiloten inkopplad så nu och då så får man meddelande i skärmen om att vrid på ratten. Eftersom Tess blir osäker på om jag sitter där och lever eller om jag har dött, så vill hon att jag ska gunga lite grann fram. Och det var någon som föreslog att man just skulle sitta och gunga lite på ratten fram och tillbaka för att då hålla bilen igång så att den förstod att det verkligen satt en mänsklig förare där bakom. Men vi fick också ett annat tips, och det var ju det här då att om man sitter och kör med autopiloten inkopplad så ska man inte hålla det vanliga kvart i tre eller tio i två greppet, utan man ska istället hålla med en hand, och till exempel om du använder vänster hand så ska du hålla ratten typ klockan fem, alltså i kors över bröstet. Du kan också använda höger hand och då håller du istället ratten klockan sju.
Vilket låter helt galet.
Nu är det så här, kanske inte alla vet det, men jag är ju världens bästa morbror. Så jag har ju byggt en gamingdator till min systerson. Och den rasade i jul, så att jag åkte upp och hämtade den i Söderhamn, och sen så tog jag ner den och så bytte jag grafikkort, och sen så skulle jag då köra upp med den igen förra helgen i Teslan, och då testade jag det här,
alltså, att hålla händerna i kors.
Att hålla Säg det inte till någon. Men jag, i och för sig, jag kanske har
nej,
lite tårtbudget att ge polisen ifall de tar mig. Men händerna i kors och hålla då klockan 5 på ratten med vänster hand. Och vet ni, det funkar.
Va?
Då håller autopiloten igång. Ja, jag tror jag körde alltså nästan hela vägen utan några som helst meddelanden om att man skulle hålla i ratten. Och det funkade kanonbra allting.
Åh, herregud. Så den där bilen är alltså konstruerad för folk som har upp- och nedvända händer? Om man ska hålla som vanligt. Det känns som att det här är ingenting vi kan rekommendera folk att göra.
Absolut inte. Absolut inte. Men det funkar.
Ja. Hade du något mer om... Har du fått något mer tips om Tesla Model 3?
Men det här, jag kom ju ändå att tänka på att under den här resan då med Tess upp och ner till Söderhamn, att det finns ju en hel del bra med den här bilen också. Så jag har gjort en ny lista.
Oh.
10 saker jag älskar med Tesla Model 3.
Nämen, oj.
Vill ni höra?
Ja.
Plats nummer 10, appen. Efter ett år med vår Hyundai Kona så är det väldigt skönt att återkomma till en elbil med en app. Och, Maria, en app som dessutom fungerar. Till skillnad från din.
Lyckliga du. Mer om det snart.
Med Teslas app så ser jag hur laddningen fortskrider och jag blir varnad om den av någon anledning avbryts. Det är jätteskönt eftersom en elbilsförares ständiga skräck är att man kommer ut till en bil som man tror är fulladdad men som är tom på grund av något idiotiskt fel någonstans eller att någon har lyckats avbryta laddningen. Med appen så ser jag också hur temperaturen är i kupén och jag kan starta klimatanläggningen i förväg om jag tycker att det är för kallt eller för varmt. Och sen är det bara att kliva in och åka iväg i full komfort. Väldigt skönt att ha.
Det låter som en dröm. Åh, vad härligt. Tänk om man kunde ha så med sin elbil. Ja.
Mm. Nummer 9 på min lista över saker som jag älskar med Tesla Model 3. Ljudanläggningen. Jag har inte suttit där bak och lyssnat, men fram låter det riktigt bra, tycker jag, i Tess. Och detta trots att vi har det enkla ljudsystemet i vår bil. Vi köpte ju inroparen Standard Range Plus. Och den har något som då Tesla kallar reducerad premiuminteriör. Och där ingår ett enklare ljudsystem. Men det gungar fint och ett extra plus är att röster blir väldigt tydliga. Och det är bra när man hör på talat material i motorvägsfart.
Brukar inte det vara ett signum för amerikanska bilar, just bra ljudanläggning?
Det kanske det är. Claes, vad säger du? Du är ju vår specialist på amerikanare, eller hur?
Ja, kanske inte moderna versioner, men jag tänkte höra om det här även funkar med min Spotify-lista. För du har ju lyssnat på min musik, Tommy. Kanske inte riktigt det som du brukar föredra, men... Det har väl varit några härliga veckor med lite annorlunda musik, både för dig och mig.
Vår kollega Anders Helgesson hjälpte oss nu att separera våra Spotify-lister så att jag fick in mitt konto i Tess. Vilket gör att nu hör jag inte längre Claes Gangster Hip-Hop. Och han slipper höra mina Kikki Danielsson samlade låtar. Men det var intressant utbyte.
Det är väl det vi kan förvänta oss nu också i Mello här. Lite gangsterrap och så lite slager och dansband.
Vi får se på lördag.
Bra uppvärmning.
Vi är framme vid plats nummer 8. Navigatorn. Inte nog med att navigatorn i Tesla säger hur man ska köra för att komma dit man vill. Redan när man planerar rutten så berättar den också var man behöver stanna och ladda och hur länge man behöver ladda och hur mycket man har kvar i batteriet när man sen kommer fram dit man ska. Det är lysande. Varför har inte alla elbilar det här?
Varför har de inte det? Varför? Varför?
För ID har inte det här, va?
Nej, det ska jag berätta snart. Det har den inte, den vet inte, den har ingen koll alls.
Men brukar det inte finnas något, liksom, någon ursäkt till sånt system? Liksom att den visar aktionsradien och var det finns laddstolpar. Liksom. Men inte liksom sammanbyggt på samma sätt som i Teslan och riktigt användbart.
Nej, men och just det här att också få fram, jag menar, jag vet att när jag kommer upp till Söderhamn så har jag vad jag nu har, 14 mil kvar. Det är jätteskönt att veta.
Verkligen. Bra för nerverna.
På Punkt nummer 7 på min lista, framstolarna. Jag sitter himla bra i Teslan. Fint stöd för hela kroppen, god komfort även på långfärd. Och tack Elon för att du inte gick i fällan och även stoppade in stolens elektriska justering i den här pekskärmen. Nu sköter man stolarna med alldeles vanliga, hederliga, lätthanterliga, rediga knappar på stolens nedre kant. Och det gör det lätt att även under gång pilla lite på svankstöd eller glida någon millimeter hit eller dit. Precis så mycket som behövs för att man ska kunna variera körställningen så att kroppen håller sig pigg och glad under hela resan. Nummer 6. Mobilen som nyckel. Alltså redan efter någon månad så känns det så otroligt omodernt. Det är nästan chockartat när man kommer till en vanlig bil och måste se till att man har en bilnyckel med sig för att kunna låsa och låsa upp och köra iväg. Och det här med att trycka på startknapp är väl ändå överflödigt. Tess känner av min mobiltelefon, låser automatiskt upp när jag tar i dörrhandtaget och så är hon redan på gång när jag sätter mig och lägger växelväljaren i drive och bara glider ut. Och jag stannar, lägger i P-läget, kliver ur och Tess bekräftar med ett glatt tut att hon har låst sig. Det är så smidigt.
Men har du lagt bort nyckeln helt eller bär du med den ändå?
Ja, det har hänt någon gång att telefonen plötsligt har glömt bort kopplingen till Tess och då måste jag ha nyckelkortet med mig så att det ligger också i plånboken. Men principen...
du behöver inte röra den i alla fall.
Nej.
Och även vi som inte behöver använda nyckeln, vi måste ju ändå ta med oss den. Och jag håller med dig Tommy, det är supersmidigt, men det räcker med mobilen.
Mm. Oftast, när den inte har glömt bort mobilen. Men ja, även solen har fläckar. Punkt nummer 5 på min lista, klimatanläggningen. Alla klimatanläggningar moderna har ju ett automatläge och jag tycker att det oftast fungerar sig så där. När man till exempel kör till jobbet och det är kallt ute så kommer man ner i garaget och då brukar rutorna imma igen. Och så får man manuellt då slå på defrosterfunktionen för att behålla sikten, men inte när man kör Tesla. Tesla känner på sig när det är risk för imma och då drar på fläkten automatiskt. Precis så ska ju en automatisk klimatautomatik fungera. Men jag tycker inte det brukar göra det. Vad tycker ni?
Det där med imma på rutorna känner jag igen när man åker in här i vårt redaktionsgarage. Men jag ansvarar ju å andra sidan för bilägares långtestbil Kia Optima. Och då kör man ju alltid med avstängd klimatanläggning. För att inte bensinmotorn ska dra igång bara för värmekupén. Så jag får ju det problemet varje morgon att allt immar igen när man rullar in i garaget.
Men det har ingen värmepump. Fredrik har ingen värmepump.
Nej. Precis.
Så du kör blint i garaget, igen immat.
Jag sticker ut huvudet ur vänster utan där och försöker...
Tut, här kommer jag.
Jag har Yaris, småbilar är ju ett stycke för sig, men jag får imma på utsidan av rutan när jag kör ner i garaget. Har jag märkt nu i snö och vädret, så det gäller att...
På utsidan?
Ja, där slog det till med full kraft, men det måste ha varit någon temperaturskillnad där. Så det var bara att börja använda vindrutetorkarna.
Jaha.
Plats nummer 4 på min lista. Frunken. Så här är det. Att köra laddbart innebär att man ständigt åker runt med ett par uppsättningar laddkablar i bilen. Även om man till vardags laddar på sin egen laddbox där det finns fast kabel. Och även om man på långresan oftast använder snabbladdare där det också finns fast kabel. För man kan ge sig den på att man till slut hamnar någonstans där man måste ha en egen kabel med Schuko eller med typ 2-kontakt. Därför åker man alltså alltid runt med alla de här sladdarna med sig. I några bilar så hamnar de i ett fack under bagagerumsgolvet, vilket innebär att man måste packa ur bilen för att komma åt sladdarna som ligger där. Men ännu värre är det ju de här bilarna där inte sladdarna har något eget fack alls, utan bara ska ligga invirade i små tjusiga tygpåsar. Och jag gissar att 9 av 10 laddbilsägare inte orkar bry sig om att med mikrometerprecision linda upp sladdarna så de ryms i de jävligt små måttsydda påsarna, utan istället bara slänger sladdarna i bagageutrymmet där de omedelbart smutsar ner allting annat som finns i bagageutrymmet, alternativt ligger där som minor av smuts och väntar på nästa pryl som lastas in, och då smutsar de ner den prylen. Lösningen på detta är för...
Hej,
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Kurrar i magen och du behöver få i dig något snabbt? Då har vi en Donken deal för dig. En chicken burger med McFeast-sås och krispig sallad för bara 15 spänn. Varmt välkommen till McDonald's.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Separation. I min Tesla ligger kablarna i frunken. Där ligger de själv, eller ja, i sällskap med en dunk spolarvätska, en varningstriangel och en hopfällbar snöskyffel. That's it. Bagaget ligger i bagageutrymmet.
Mm, och du har aldrig något problem att öppna frunken nu när det är kallt och sådär? Det går
nej,
bra.
Hade du det?
Nej, det var bara det att den inte ville stängas vid tillfälle och ploppa upp på motorvägen och sådär. Men nej, det gick ju bra att öppna. Den ville bara inte stängas. Ja, men vad bra!
Men med, gjorde du rätt när du stängde då, Maria? För att man får ju inte stänga med bara en hand, utan jag såg någon video på det där på YouTube som jag tittade. Gud, jag håller på att bli en sån här jag också. Tesla-foliehatt. Mm. Men jag tittade på en video där man då, och det visade hur man skulle lägga händer. Man ska använda båda händerna och lägga dem liksom typ 10 cm ut från centrum på motorhuven på, och jämn fördelning, så trycka mjukt ner, plupp.
Och Gud förbjuder att du trycker. Du får absolut inte trycka på Tesla-märket.
Nej,
kommer djävulen och eldar dig i baken. Eller
åtminstone Elon.
Ja. Ja, nej, men jag tittar faktiskt i instruktionsboken. Och jag såg det där bild på det där greppet man skulle ha. Så jag gjorde alla rätt. Men det var, jag vet inte om det var någonting efter den här drönarattacken eller vad det nu var. Så att, någonting var det. Men det är bra att det funkar nu i alla fall.
Tom, är det så bra att ha varningstriangeln längst fram då? Tänk om du kör på något vilt och trycker till fronten lite, så vill du få ut triangeln för att ställa upp den. Men nej, då är frunken där fram skadad och kan inte öppnas.
Om bilen är helt ihoptryckt.
Nej, men har du fått en liten kyss?
En liten kyss tror jag den klarar av faktiskt. Ja, vi får se. Plats nummer 3 på min lista över 10 saker som jag älskar med Tesla Model 3 är tystnaden. Nej, vår långtest Tesla har inget pålagt EU-ljud som den spelar upp i låg fart i stadstrafik. Den rullar just så tyst som en elbil ska genom stadens gator. Och bara det är egentligen argument för att behålla den här bilen tills den rasar, för det är så himla skönt. Plats nummer 2. Köregenskaper. Alltså, om det finns någon som fortfarande tror att elbilar är tråkiga att köra, så borde man tvinga dem att köra en Tesla 3. Vi har sneak-versionen, den billigaste man kan få. Som någon skrev på Facebook, den köper man ju bara om man tänker köra i stadstrafik. Det finns ju ingen som köper en Standard Range Plus och kör på landsväg. Ja. Vi har olika preferenser. Med bakljusdrift och bara 325 hästar så går Tess som ett troll. Hon är fantastiskt reaktionssnabb. Och när man går tillbaka till en vanlig fossilbil så undrar jag ju, är det någonting som är fel? För det händer ju ingenting när jag gasar. Styrningen är fantastisk. Bilen svarar direkt på minsta handviftning och ger god information om framhjulens fäste samtidigt som den är stadig och fin på motorväg. Fjädringen är satt åt det tuffare hållet men väldigt bra på att trolla bort känslan av vikt. Bilen väger 1751 kilo men känns mycket lättare än så. Och så här på vinterväg så inser man också hur fantastiskt bra antisladdsystemet och antispinnsystemet är. Och på något sätt så lyckas bilen alltid hitta fäste när man kör iväg, även om det är glashalt och vi har friktionsdäck. Snabbt, smidigt och säkert. Super köregenskaper på Tesla Model 3.
Gud, det låter som du är helt övertygad nu, Tommy.
Mm-hmm. På första plats, Det som jag älskar allra mest med Tesla Model 3 är snabbladdarna. Inget tjafs med några appar eller betalkort där man ska fylla i säkerhetskoden varje gång man ska ladda. Inga pluppar som glöms bort eller glöms kvar och inga strejkande hemsidor eller appar. Bara stoppa in kontakten och ladda. Det är fantastiskt. Och du behöver inte stå och vänta på att laddaren ska bli ledig. Vissa ställen har 8 laddare, andra har 10 och några har plats för upp till 16 bilar som laddar samtidigt. I vissa fall så skruvar de ner effekten lite grann när det är fullsatt. I Gävle så gjorde man det nu sist i helgen när jag var där, så att det vart inte riktigt fullt sprut. Men fortfarande, alltså 16 bilar kan ladda samtidigt, vilket är fantastiskt om man jämför med andra laddstationer som sådana som du och ID3 får vara på, Maria.
Mm. Ja, om jag kommer dit, det vill säga. Ja, men det var väl en fin lista där, Tommy, för att väga upp det hela.
Lite balans i tillvaron. Ja.
Lite balans i tillvaron. Ska jag berätta om vad jag har varit med om i veckan apropå allt det här? Alla de här fördelarna du nyss listade, det känns som att jag inte har de fördelarna i min elbil just
du
nu.
Du kanske är beredd att göra en egen lista snart där.
Ja, kanske det, ja. Mm. Jag kör ju långtestallets Volkswagen ID3. Och vet ni hur det känns att inte kunna köra fortare än 7 km i timmen?
Oj, det är gångfart det där.
Ja, det är gångfart.
Ja, men det är det. Det är ju så här gångfartsområde. Visst är det 7 kilometer?
Ja. En som går kan gå om dig när du kör i 7 kilometer i timmen i din bil.
Men varför kör du i 7 kilometer i timmen? Jag förstår inte.
Jo, det ska jag berätta. Så här är det. Ja, men jag har ju haft lite sådär tidigare elbilar som vi har haft i långtidsstallet. Då har när Nils Svärd sammanställt statistik för året, så har han väldigt rolig statistik som inte alltid kommer med i tryck i tidningen eller på webben. Men då hade han någon gång någon slags lista över hur snabbt vi kopplade i laddsladden, alltså hur tidigt hur lite ström det var kvar inne, hur många procent det var kvar när vi stoppade i laddsladden. Och då var väl jag ganska feg enligt de mätningarna. Och då tänkte jag så här att ja, men jag har ju tidigare klagat på det här att det här med elbil och man kommer ju ingenstans, man måste ladda hela tiden som en negativ grej. Då tänkte jag att nej, nu ska jag vara modig istället och tänka att jo, men det finns alltid lite mer kvar. Och jag vet att Tommy brukar köra till sista procenten och Anders
0%
brukar...
0% hade jag i måndags när jag parkerade i garaget. Mm.
Grattis till dig och att du kan köra normalt då. Men i alla fall, då tänkte jag, men nu ska jag vara lite mer modig här och att jag ska ge elbilen en chans att det liksom finns mer att tillgå. Då är det så här att ja, det har ju varit lite kallt nu senaste tiden och jag hade väl ungefär 10% när jag körde dagen innan. Och hemma har jag har ju ingen laddbox hemma, utan jag är förpassad till laddning, publik laddning. Men jag har väldigt smidigt, så jag har en både snabbladdare och semisnabb laddare, 22 kW laddare. 2 kilometer från mitt hus. Så att det är jättesmidigt att bara åka dit och ladda. Men då tänkte jag, när jag hade kört färdigt och en kväll, hade jag 10% kvar. Och när man har under 20% så kommer en liten sån här gul, då visas batteristapeln gul, tror jag det, den gör. Och den säger något i stil med, ja, men nu borde du snart börja tänka på det här med laddning. Men då tänkte jag, ja, men jag har ju bara 2 kilometer dit, så.
Förlåt, men hur långt kommer du på 10%? Hur lång körsträcka har du då? 5 mil eller något sånt där, eller?
Ja, något sånt där tror jag den visade på kvällen när bilen var varm och jag parkerade och stängde av. Sen stod den där över natten, det var väl 10 minus ungefär. Och på morgonen då, när jag kommer ut, fortfarande väldigt kallt, och startar bilen. Man kan ju inte förvärma bilen när den inte står på laddning. Så via appen, så... När jag sätter mig i bilen så får jag upp ett varningsmeddelande. En röd sköldpadda och texten, och det plingar och det blinkar och texten endast backning, ladda, se instruktionsboken. Va? Säger jag då. Jaha. Så jag tar ett varv och försöker köra då runt kvarteret och upptäcker då att nej, den här bilen går just nu inte fortare än 7 km i timmen.
Ah, är det så fort som sköldpaddor går då, helt enkelt?
Ja, tydligen.
Men hur mycket hade du kvar? Hur många procent hade du kvar då?
Då hade jag kvar 8% i batteriet.
Men det är ju jättemycket.
Och ett uppskattad räckvidd då när jag startade bilen. I och för sig, det kan ha varit kvar sedan förra beräkningen när bilen var varm. Men uppskattad räckvidd då när jag startade bilen med 8% kvar, det var 2,4 mil. Jag skulle åka 2 kilometer. Och jag kunde inte åka fortare än 7 kilometer i timmen.
Hur mycket man än gasade alltså?
Hur mycket man än gasade. Det var liksom stumt. Det bara, och jag tänkte, vad gör jag egentligen? Nej, men jag måste försöka ta mig till laddaren. Så jag slår på varningsblinkers. Det är inte så stora, det är liksom inga motorvägar dit, utan det är mindre 60 sträckor, 2 kilometer. Jag tänkte, ja men jag gör det nu. Okej, på med kläderna och liksom i bilen på med varningsblinkers och börjar köra iväg i min otroligt långsamma 7 kilometer i timmen med varningsblinkers. Och folk tutar och de kör om och... Folk kör om mig i rondellen. Det går jättelångsamt att köra 7 kilometer i timmen i en rondell till och med. Det var inte tvåfiligt i rondellen, men de körde om i alla fall. Och de gasar förbi mig demonstrativt och liksom spyr ut sitt hat mot mig i form av avgaser när jag kommer till svängen in till snabbladdaren. Och då ska jag säga, apropå det här du sa Tommy, det här med att hon är så smart, Tess, med kartan, att man kan knappa in och hon säger hur mycket man har kvar när man kommer fram. Då tänkte jag, jag gör samma sak på ID3. Jag säger, vi ska till den här laddaren, du och jag. Det är 2 kilometer. Du kommer liksom klara dig dit. Du kanske kan släppa på och ge mig lite mer energi dit. Men nej. Nej, sa hon. Icke. Du får inte någonting mer än 7 kilometer i timmen. Men i alla fall, vi kom fram. Och när jag la om till backen, för backa kan man ju göra i normal takt, då höll jag på att bli fartblind, för det gick ju jättefort att backa. Det var ju liksom zoom, snabbt. Och så läste jag instruktionsboken såklart efter det här och det står att visst, ja, när du får den här röda sköldpaddan, då är det liksom, då kan du bara köra 7 kilometer i timmen. Och det står däremot inte att den här sköldpaddan kommer dyka upp när du är under 10%, eller som i mitt fall då, 8% kvar. Det är väl något annat säkert när man kör och bilen är varm och man går ner till 8% medan man kör. Då kanske det ändå går att köra i normal hastighet, antar jag.
Men måste inte det här vara liksom sista krisåtgärden när liksom man ska krama ur verkligen det sista ur batteriet? Nu har du ändå uppemot en tiondel kvar.
Det känns
det, det måste aktiveras för tidigt, eller kan man säga det som en rimlig förklaring?
Nu har jag ju blivit jätterädd av mig och kör aldrig mer under 10%. Det är liksom, nej, det här kan man inte lita på att man har. Man får räkna bort de där 10% från batteriet. Att du har inte det helt enkelt. Och nu har jag ju även gått med på sociala medier i Facebookgrupp för ID-folk. Och där ser jag ju att det är fler som är med om samma sak som jag, som lägger upp bilder på att de har 8% kvar. Bilen har stått lite kallt, vad ska jag göra? Nu ska jag backa? Liksom. För det går ju snabbt. Så att jag är inte ensam om det här. Det är fler som har upplevt detta.
Och det här är väl återigen ett tecken på att den här bilen är inte färdigutvecklad?
Det känns väl som det. Och just det här att, ja, men som, om man jämför då med Tesla. Jag har ju ett 58 kWh batteri i min. Och Tommy, i Teslan sitter det ett 55, va?
Kilowattimmar. Ja, inte det 50 vi brukar säga användbart,
ja,
eller?
Ja, 50, ja. Men i alla fall, du körde ju till jobbet häromdagen med 0% kvar i batteriet.
Ja, jag landade på 0% i garaget.
Ja. Och hur snabbt kunde du köra?
Jag tog ju det försiktigt. Som sagt, Sveavägen är lång där på slutet när man kommer i uppförsbacken och ska ta sig hela vägen fram på något sätt. Så att jag låg väl på 30-40 kanske max.
Ja,
och accelererade mjukt.
Det är ändå warp speed jämfört med vad jag var uppe i. Så där måste jag säga. Och just det här att veta hur mycket man har kvar när man kommer fram och bilen förstår det. Det måste jag säga. Tesla Volkswagen 1.0 på den grejen. Men ja, på måndag ska vi in till verkstaden för att åtgärda lite saker. Bland annat blinkande bilnyckel, USB-uttag som inte funkar. Ja, och den här appvärmningen då som inte funkar. Det går inte att värma bilen. Så att ja, vi får se hur det går med det.
Fortsättning följer kan man säga. Men jag tycker också att det är så spännande, Maria, omgivningens reaktioner. När du sitter där och kryper fram hopkurad i din ID3 och kör varningsblinkers, så är ändå folk jätteirriterade runt dig. Det är som att de inte förstår att du har något problem, utan de tror att du bara på pin kiv. Det är rent jävelskap att du sitter där och kör 7 kilometer när de ska fram.
Ja, förlåt allihopa som blev arga på mig där i förra fredag.
Ja, men alltså, folk har inte tillräckligt mycket fantasi för att tänka sig att det kanske är något problem. Den stackaren som sitter där kanske inte mår så bra.
Jag drog ner mössan väldigt långt över. Den ville inte synas. Det är nog topp 10 av mina mest pinsamma ögonblick här i livet.
Maria, jag tänker att det kanske vore något nytt att ha en blinkande röd sköldpadda bakåt så att trafikanterna ser vad du håller på med.
Det är en jättebra idé, Claes.
Ja, istället för den här EPA-traktor eller A-traktor, vad heter de? Ja, den här triangeln.
Så
medföljer en sköldpadda istället.
Nej, men tänk dig, den kan projicera ut bilden av en röd sköldpadda på sidan. Som vår Seat skriver hålla. Så kan då Volkswagen lägga ut bilder på den här röda sköldpaddan.
Ja, och skriva, jag boxerar mig själv just nu eller något sånt.
Vad har du för namn på den här Facebookgruppen, Maria? För den borde intressera fler.
Jag tror att den heter ID Sverige eller någonting. För det är för kommande elbilar och ID-bilar också. Det är inte bara ID3 utan de ska diskutera alla olika. Jag tror den heter någon sån här ID Sverige på Facebook.
Hur är stämningen i den där gruppen? Är folk entusiastiska på gränsen till religiöst?
Nej.
Eller, nej.
Det är ju det som jag tycker är väldigt befriande också med den här. För alltså, när jag läser de här kommentarerna om Teslan där, om den här strömsammanfunktionen, standby-läge, och då kommer en kommentar att ja, men den där standby-funktionen, det måste man ju veta vad man gör innan man slår på. Det är någon som har aktivt gjort det som inte vet vad den gör på vid bilägare. Där får jag ju intrycket av typ att man går ner till tech-support och kommer dit med sin dator och säger att ja, men det, min dator är trasig. Jaha, du har gjort så där. Jaha, du har installerat det där programmet och blir noob. Men i alla fall, i den här gruppen är det liksom mer stämning att ja, det här är ju inte så bra. Undrar när vi ska få den här uppdateringen 2.0 eller hur ska jag göra nu? Och det är liksom mer att de är mer ödmjuka inför att ja, det kan bli fel på en bil och att de ifrågasätter också. Det är det jag tycker är bra att de gör. För det borde alla göra. Vad för sorts bil man än äger så måste man ju ändå kunna ifrågasätta. Ska det vara så här? Så att, ja, nej, det är bättre stämning i den här gruppen måste jag säga. Ja, och i den här gruppen så diskuterar man ju kommande. Det är inte bara ID3 utan det är liksom kommande ID-bilar från Volkswagen, för det ska ju bli en hel familj i slutändan av elbilar av olika sort och form. Och Claes, du har ju provkört stora syskonet till ID3 kan man säga, nämligen ID4.
Jajamän.
Tror du att den här kommer bli mer populär i Sverige än ID3?
Det tror jag absolut. Vi fick låna en tyskreggad bil som vi hämtade på morgonen och skulle lämna tillbaks samma eftermiddag. Så vi fick några mil över dagen med den här nya ID4. Och jag tycker direkt man öppnade den och hoppade in så upplevdes den som ett rejält lyft från våran ID3. Det som slog en direkt tyckte jag var att detaljnivån har ändå steppat upp ett kliv. Men sen har den ju mycket som ID3 saknar. Jag tänker för att nå den stora massan. Den är ju framförallt kompakt SUV-klass.
Den är typ lite högre än ID3 eller?
Ja, kompakt SUV-klass. Stadsjeep kallade man väl det förr i tiden. Höjden är 1,61. Den känns ju väldigt slimmad och nätt för att vara så pass rymlig invändigt med ett rejält bagageutrymme.
Vad får du plats i bagageutrymme?
Den tar 1575 liter som mest.
Okej, då är det med sätena fällda då, eller?
ja, 543 som den är där bak. Man tycker ju knappt att ID3 har presenterats och börjat nå svenska kunder förrän det dyker upp ytterligare en bil. Och förvirringen måste vara total ute hos handlarna när man knappt har hunnit presentera den första elbilen här i den här stora satsningen och så dyker upp en ny modell som framstår som betydligt bättre och rymligare.
Men det är ju... För när ska den här nå kunderna då? Är det i mars den
ja, det är leveranserna? Det som är, precis, det är det som är utkommunicerat Q1 2021. Men det lutar väl åt slutet av mars där. Och då är det så att det kommer två versioner till att börja med. Och de heter First Edition och First Edition Max. Och det är ju precis som på ID3 att man slänger ut fullsmetade versioner som kostar därefter. ID First Edition ligger på 515 000 och den här First Edition Max ligger på 616 000. Och då räknar de väl med att man ska få en klimatbonus på 60 000 som förväntas höjas eventuellt då till 70 000 under året.
Men över 600 000, då är vi ju uppe på samma nivå som Tesla 3 eller Polestar 2 kanske?
Ja. Volkswagen, folkets bil, vad händer med det?
Ja, nej, men det är ju, jag tycker ändå att jag ställde mig mer frågande till ID3 när den dök upp. För den, jag tycker inte prisskillnaden är speciellt stor. Om man tittar på, nu har ju faktiskt Volkswagen kommunicerat ut att det kommer billigare versioner som, och där är priserna klara faktiskt. De kom i början av den här veckan. Och då, om vi tittar på instegsvarianten där så med, det är den enda som kommer ha ett litet batteri. Och då har den en räckvidd på 34 mil, men priset ligger på, där har vi City, ligger på 445 000 då, minus 70 säger vi, 60 är väl mer ärligt. Och då är vi nere på 385 000. Det är väl inte så illa. Men,
nej, jag tänker just det här vi pratar om folkbil ur ett annat, ur en annan vinkel, nämligen det här att ID4 får väl både dra och ha saker på taket. Det får ju inte ID3 ha väl? Eller Nej. Inte så mycket i alla fall. ID3 hade drag, ja, den fick ha en typ någon liten cykel eller någonting. Jag vet inte.
Ja, men den känns betydligt mer användbar den här modellen direkt. Och det är precis som du säger Maria, så har vi, den kommer som standardutrustad de här första versionerna med både dragkrok och takbågar. Och där har vi faktiskt 75 kilos vikt på taket och sen får den dra 1000 kilo.
Men alltså hur lik är ID4 ID3? Är det liksom samma motor, växellåda och instrument och batteri och allt det här? Eller är det likadant eller?
Ja, det blir ju då 204 hästar. Om vi tittar på de här första två versionerna nu då, som kommer i slutet av mars till svenska kunder. Då har du 204 hästar och det är 150 kilowatt. Och då har du ett batteri på 77 kilowattimmar. Och då får du en räckvidd på cirka 50 mil. Och så ser de ut. Det finns en jäkla massa versioner, 6 stycken. Och sen har du City-versionen då, den här sneak-modellen. Den har då 170 hästars elmotor och en räckvidd på 34 mil. Sen kan man väl tillägga också att det kommer en värstingversion, fyrhjulsdriven. Den kommer presenteras här nu under våren och förväntad lansering under sommaren har Volkswagen sagt. Och den kommer heta ID4 GTX. Men Jag kan nämna någonting som är kul. Där pratar ju du, Tommy, om att våran ID3 kommer få sån här förstärkt verklighet.
Det stämmer. Vi har köpt...
Vi ska bara få uppdateringen först.
Just det. Kanske du får den ut i veckan, Maria.
Kanske, om jag ser det snäll ut. Men vi är ju inte först i kön.
Jag var tvungen att fråga Folksagen i Sverige efter alla våra bekymmer med ID3. Och där kallar de den mjukvaran för 2.1.
Ja, just det.
Och är det samma som du pratar om?
Ja, det är det nog.
Ja. Och det är den utlovar om alla svensksålda ID4 med. Så att vi börjar ju i rätt ände med den här modellen, kan man väl säga. Men Fredrik, du var ju med och provkörde ID4 den här dagen, och vi konstaterar ju direkt att den här AR-funktionen som var spektakulär, den slutade fungera faktiskt. Och där krävdes det en omstart för att få den att dyka upp igen, trots att den var aktiverad i fordonsmenyn i bilen. Så att jag är lite bekymrad fortfarande att de här första bilarna dras med en hel del barnsjukdomar.
Det är den klassiska lösningen på datorproblem. Starta om datorn. Det är det man får göra med nya bilar då.
Det verkar vara klassiska lösningar på ID i alla fall. Starta om.
Vi får väl döpa om det här till, istället för Folksagen Das Auto, så har vi ett nytt namn här, Das Computer. Vad säger ni om det?
Eller Reboot.
The Red Turtle. Nej, ja, men det är faktiskt den här AR-funktionen, måste jag säga. Jag har inte noterat det på ID3, men det ser ut som en stor bildskärm som ligger nedsänkt i instrumentpanelen. Och hooden, alltså head-up-displayen, den ligger precis som vanligt lite i framkant av rutan. Men hela den här AR-funktionen då, som är kopplad till navigationen och en del av adaptiva farthållaren, den spelar upp sig och blir helt integrerad med vägen framför bilen. Och det är riktigt läckert, måste jag säga. Förmodligen så tröttnar vissa på det här, på en sån här funktion efter 30 sekunder, men jag tyckte att det var helt läckert och gav mig, särskilt i navigationsfunktionen, en tydlig varning. Sen var den här listen också som går längs med hela instrumentpanelen integrerad i det här, så att man fick ordentligt med varning då när man skulle svänga höger i T-korsningar och så vidare. Så.
Men vår ID3 är utrustad med allt det här också, så att den ska kunna leverera samma show om bara du får den där uppdateringen, Maria.
Vi får väl se vad det blir av det. Men den kan faktiskt visa med den här listen du pratar om. Det visar den redan. Det blir en liten ljusrand här när man ska svänga höger, så går ljusranden liksom där framme åt det hållet.
I det här fallet så har du ju pilar som spelas upp, och det ser verkligen ut som att de kommer svävandes mot dig utifrån vägen, och sen så sprids de ut över rutan och försvinner iväg.
Inga sköldpaddor som kommer flygande?
Nej, men det känns som att det här är en framtida teknik som de kan trycka in hur mycket finesser som helst i. Så det ska bli häftigt att se vad det leder till.
Claes, har du längdsiffra på ID4? Där? Jag tittar här i nummer 1 2021 vid bilägare. Alltså, då ser jag att vår långtestbil är 426 cm lång. Så kan man jämföra med ID4 då?
Då är den 30 cm längre. Den här är 4,58.
Ja, det är flera bilklasser större, kan man säga då.
Ja, det kommer ju flera derivat på den här Skoda Enyaq IV.
Maria, du har ju tittat på Skodan, och som ju då blivit helt konkurrent i den här. Vad tänker du när du hör Claes berätta om ID4 och Skodan?
Jag tror kanske Skodan kommer bli lite tuffare konkurrent till ID4. Alltså att fler kommer välja Skoda där faktiskt.
Jag fick fram priserna på Skodan. Och alltså det här som Skoda säger då, Enyaq IV80 kallar de den större modellen. Det är då för att batteriet är på 82 kW brutto med 77 kW netto, alltså användbar
batterikapacitet.
Så det är samma. Ja, det är samma. Skoda tar 547 700 för en Enyaq IV80. Och det är väl... Är inte det nästan 100 000 billigare än Folkan?
Den här maxutrustade ligger på 615 000 då. Så att,
okay. Ja, 50-60 000 som du sa, Claes.
Så att det är ju där de brukar ligga.
Men Skoda Enyaq har ju första svenska leveransen under andra kvartalet. Ja, ID4 behöver nog det här försprånget den får, för sen kan den nog få det tufft. Och apropå det du sa också, det känns som att nu kommer ju ID3 verkligen hamna i marginalen. För svenskarna, om de får välja, så kommer de väl hellre dras till ID4. Eller vad tror du, Claes?
Personligen så tycker jag att ID3 saknar vissa standardtillbehör, som till exempel takräcke. Det gör ju att man den här tiden på året, så är det svårt att bara åka till skidbacken och slänga upp någonting på taket eller transportera små grejer om man är på byggvaruhuset. Det är absolut inte alla som har de behoven, men någon gång, om inte annat med en liten bil, så skulle man kunna ha en sån här kompakt size takbox och slänga upp en del packning om man är full bil. Och det känns, jag har faktiskt en vän som var väldigt nöjd med att få en av de första levererade ID3:orna i Sverige. Och han började direkt fråga mig om jag hade någon bil att låna ut när han skulle iväg på sportlovet här. Så jag undrar hur de här bilpoolerna kommer må nu. De kommer skära guld här när alla ID3-ägare kommer behöva en hyrbil över sportlovet. Men det, alla de enklaste problemen löser vi med den här ID4:an. Även om den kostar några kronor mer, så tycker jag verkligen att det är värt att titta på vad man behöver för bil, för jag tycker inte prisskillnaden är speciellt enorm.
Jag läste din provkörning av den, Claes, som ju kommer nu i nummer 3 av bilägare. Där ser jag att den har ju en radikal brist, eller en solklar brist, eller en förödande brist. Det finns ju ingen frunk.
Nej.
Var ska man lägga laddsladden?
Ja, det, jag tänkte på det när vi tog upp det, att jag är verkligen förtjust i den här frunken, precis som du, Tommy. Och jag var besviken till och med på Polestar 2 när man var tvungen att öppna den här frunken som en klassisk motorhusöppning. Det är ju så himla smidigt på Teslan att bara trycka på knappen och sen kan man slänga ner matkassar och allt möjligt där. Men när man öppnar ID4 så undrar man ju, är den här verkligen bakhjulsdriven med svansmotor, för det är bara en massa andra konstiga komponenter där nere. Det hade de verkligen kunnat löst på ett bättre sätt. Jag förstår inte riktigt hur de har tänkt.
Och det var ganska luftigt också, väl? Det skulle fått plats ett bagageutrymme fram.
Ja, men det tycker vi väl ändå. Om de hade kunnat lösa det lite snyggt som på Teslan, att man har spolarvätske på fyllningen där och det nödvändigaste. Och sen hade man kunnat klätt in det där och fått ner laddkabeln. Det tror jag många elbilsägare uppskattar faktiskt.
Hur är den att köra?
Den rullade ju på 20-tums hjul. Och jag förväntade mig att den skulle vara betydligt hårdare i chassit än den var. Men jag upplevde den som väldigt bekväm, lättkörd och framförallt väldigt rymlig invändigt. Och det känns som att efter ID3:ans lansering så blev man lite orolig vad den här MEB-plattformen skulle ta vägen. Men nu har de verkligen hittat ett storleksformat som passar den här plattformen, tycker jag, som hand i handsken. Så jag tror att det här kommer bli en väldigt bra start för ID4:an.
Och det får avsluta podden för idag. Tack för att du har lyssnat, och om du vill så hörs vi igen om en vecka då nästa avsnitt kommer. Tills dess, ta hand om varandra i trafiken och kör försiktigt. Hej då!
Hej då!
Hej då!
Du har hört Vi Bilägares podcast. Om du inte redan prenumererar på podden, så gör gärna det, så missar du inte något avsnitt. De senaste nyheterna hittar du på vår hemsida vibilagare.se. Just nu har vi ett extra förmånligt kampanjerbjudande för att läsa alla artiklar och hela tidningen online. Endast 19 kronor i månaden de första 3 månaderna. Läs mer på vibilagare.se/premium.
Du har nu lyssnat på Vi Bilägares podcast, Sveriges bästa podd om nya bilar. Känner du dig nu sugen på något som är lite mindre aktuellt? Ratta över till Studio Klassiker, tidningen Klassikers podcast. Här diskuterar Klassikers redaktion allt som har med klassiska bilar att göra. Vi kör, vi mekar, vi våndas och vi skrattar. Sök efter Studio Klassiker där poddar finns. Du kan också hitta Studio Klassiker på www.klassiker.nu/podcast. Vi hörs!
Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Storytel presenterar. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Lyssna på fängslande reportage, olösta mysterium och massor av titlar som får dig att känna mer. Prova Storytel gratis.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.